Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen tillbaka till Ridsportpodden med systrarna Bergåkra. Återigen så är det jag, Cecilia, som är lite typ av moderator i den här podden. För att vi har ju en gäst och en del två utav vår lilla miniintervju här med vår mamma, Sigrid Bergåkra. Välkommen tillbaka.
Ja, men hej och tack för att jag får komma tillbaka.
Och vi får tacka alla lyssnare för så fin respons som vi fick av första delen.
Ja, tusen tack. Jag har fått så här gott bemötande utav dem jag har mött i vardagen och på fest, tänkte jag säga. För oss är väl att åka på fest, är väl att åka på tävling.
Ja, precis.
Så tack för fin respons.
Ja, och vi vill ju fortsätta här nu med en del två. Vi hade ju faktiskt spelat in ett och ett halvt timmes långt poddavsnitt som vi skickade till Emilia. Vilket var med halva avsnittet bara din mic och kanske också lite väl personligt. Så att, nu kör vi ett nytt typ av upplägg.
Ja, jo, men och tack för det. Det fanns ju vissa orsaker varför vi inte riktigt publicerade det. Och jag känner också så här att det finns ju andra möjligheter att lära känna mig och min tidslinje och allt det här än bara den här podden. Och jag vill gärna ge er döttrar all information om mitt liv och våra liksom affärsutvecklade verksamheter och allt det här som har hänt runt omkring. Men det kan också få vara lite mer privat och personligt, känner jag.
Mm. Men vi vill ju ändå ha lite svar på frågor som vi har fått både på DM och i kommentarer och en liten sån här mini-frågelåda som jag hade. Och då är det ju ganska blandat, så jag tänkte faktiskt först ge dig en ganska ledande fråga i hur du byggde upp Bergåkra för att sen faktiskt starta en skola här.
Ja, det svaret är ju inte så kort.
Nej, så det, ja. Kör den långa versionen.
Ja, jag får väl berätta då att efter mamma och pappas bortgång så hade vi ett dödsbo då tillsammans med mina syskon. Och vi tog oss ur det och startade ett enkelt bolag, jag och mina bröder. Körde vidare på Tullgarn. Och beslutade oss också för att satsa på en avelsbas här i Hälsingland. Och använda Bergåkra till att föda upp fina, hållbara sporthästar helt enkelt. Och det var ett tufft beslut precis när mamma och pappa hade gått bort. Det var någonting som jag kommer ihåg att pappa sa till mig när jag var yngre. Att i kriser då ska man gasa. Man ska gasa sig ur en kris. Och det var väl lite grann det vi tänkte. Istället för att kanske sälja eller avyttra Bergåkra som var ändå vårt arv och vår familjegård. Så ville vi försöka göra någonting bra här uppe. Så samtidigt som jag drev Tullgarn så startade vi upp en avelsbas här med fina ston. Som vi födde upp unghästar här då på bergen i stora hagar och lösdrifter. Och sen pendlade jag mellan Bergåkra och Tullgarn. under många år. Och då föddes ju ni och det var småbarnstiden med blöjor och barnmat och amningar. Ammade på väldigt många läktare. Mm. Tävlade och red med gravidmagen under fracken. Och många såna här minnen såklart, för det var en hektisk tid. Man är mitt i livet, affärslivet och företagare, entreprenörsandan. Men man är också småbarnsmamma. Och småbarnsmamma när man har hästar, det betyder att barnen är med alltid, överallt, hela tiden. Så ni fick verkligen växa upp i både hästlastbilen och på läktarna och i höet. Och
ja, för det var ju så att ni flyttade ju såklart upp en del av avelsverksamheten och så här. Mm. Men det här var ju inte en färdig hästanläggning. Kan du berätta hur den liksom byggprocessen såg ut?
Ja, men precis. Det här var ju en gård som hade haft svinproduktion då med pappa och bröderna. Och bara någon häst som jag hade för hobby som vi pratade om förut med ridgymnasiet och så. Så det behövdes ju antingen stanna kvar då som en liten mindre avelsgård eller skulle vi göra någonting ordentligt med anläggningen så behövdes ju en stor investering.
Mm.
Och då var ju drömmen om ett ridhus såklart på Tullgarn i första hand eftersom jag hade min tävlingsbas där. Och den drömmen gick lite i kras för den här upphandlingen med ja, jordägaren kan man väl säga och vi som arrendator, den gick inte i land.
Ja, den var väl lite väl över ens budget kan man väl säga.
Ja, precis. Det är ju också svårt att anpassa en byggnad och ett bygge helt enkelt till en kungsgård med de ingångsvärdena med kulturarv och så.
Mm.
Men jag fick möjligheten då att nästan lära mig allt om ridhusbygge.
Mm.
Och en vacker dag så tog vi beslutet att vi satsar på gården i Hälsingland. Och så blev det.
Mm. Och då även omvandla hela grisstallarna till häststallar?
Ja, svinstallarnas stora långa stallar här, de blåstes ut på svininredning och så gjorde vi om till hästar och boxar. Och vi, ja, det var många hagar som skulle byggas och det här ridhuset planeras, utebanor, uteridvägar, allt det här skulle liksom formas. Det tog ju många år och under den tiden växte ni upp. Och jag fortsatte min verksamhet då med att utbilda unga hästar och tävla och rida och visa till bruksprov och såna här saker som jag drömde om. Och det var ju mycket delmål som Falsterbo och Flyinge och sådana saker som var väldigt viktiga för mig då. Som ni hängde med på.
Mm.
Mm.
För att komma in lite på frågorna här så har jag en fråga kring hur funkar hästlivet med RA? Vad står RA för och kan du ta oss igenom hur du fick den sjukdomsbilden?
Ja, det kanske är bra att ta i tidslinjen där när vi startade upp anläggningen på Bergåkra. Och jag behövde faktiskt skilja mig. Man kan ju hamna i det i livet. Efter 11 års äktenskap så skilde vi oss och under den här perioden utav att gå hos familjerådgivning och så blev jag väldigt sjuk. Och jag förstod inte riktigt varför. Det kändes som jag blev förgiftad av någonting. Men jag red och tävlade och vi hade flera hästar till final i Falsterbo. Och jag kommer ihåg den sommaren, den var en jättevarm sommar. Och jag trodde jag hade liksom, jag menar att det var bara varmt och inte att det, jag förstod inte. Men det kändes som man hade feber hela tiden.
Mm.
Men jag hade också skyhög sänka. Och direkt efter final där så blev jag inlagd då på ett sjukhus i Stockholm. Där de konstaterade att jag hade fått en autoimmun sjukdom. Och att det hade orsakats av att jag hade opererat in bröstimplantat.
Mm.
Och det var ett silikon som var förgiftade mitt blodomlopp.
Mm.
Så det var ju jätteakut att avlägsna de här och att jag räddade livet på mig helt enkelt. Och det var en väldigt tuff process att ta sig igenom både under själva den akuta sjukdomsbilden men också efter. Och vad som hände var ju att då jag fick en kronisk sjukdom som heter reumatisk artrit.
Mm. Och vad innebär den sjukdomen?
Ja, men den innebär då att jag har... då när den debuterade så hade jag 23 leder som var inflammerade. Och då behövde jag börja äta då bromsmediciner som cellgift. Så både medicinerna påverkade ju mig med bieffekter, men också sjukdomen påverkade ju mig med att jag fick väldigt ont i mina leder, svullna, ömma, svårt att till exempel fläta min häst, dra sadeljorden, få på mig alltså utrustningen överhuvudtaget. Och jag kände bara att det här får inte stoppa mig, men det är klart att det gjorde det, och det påverkade ju också såklart relationer och det runt omkring och affärsverksamheten. Och då gick det också upp för mig vad som är viktigt i livet, tror jag. Och det var ju ni, barnen. Mm. Så, och det självklart så har ni varit viktiga för mig ända sedan ni föddes.
Okej, så när det här hände och den här sjukdomsbilden inträffade och ja, man kan ju säga att den faktiskt infekterade hela ditt liv. Liksom, hur behövde du anpassa din nya vardag med sjukdomen, och hur behövde du, liksom, behövde du ändra om din verksamhet på något vis?
Ja, det blev ju många faktorer som påverkade när man är väldigt skör som egenföretagare. Men sjukdomsbilden var ju en del. Bodelningen efter skilsmässan var ju en väldigt stor del. Och sen att vara ensamstående trebarnsmamma då var ju en stor viktig del. Och jag tror att alla de här delarna, det låter ju som tunga faktorer som kan faktiskt ta en mot ett stupet istället för att hitta ett framåtdriv. Men det gav mig också drivet att tänka på en förändring av företagsformen.
Och hur utvecklades den? För just då så hade du ju basen här uppe på Bergåkra. Och du hade också väldigt mycket träningar. Alltså som frilansande tränare över hela Sverige egentligen.
Mm. Ja, det var jättetrevligt på många sätt att få åka runt. Från Piteå i norr till, ja, ner till Halmstad och Skåne och Fågelbro och överallt. En gång i månaden ungefär. Möta sina elever på olika orter. Se över deras träningsmetoder. Och
ja, och alltså vi snackar ju en plan. Gång i månaden på varje ställe. Ja. Så det var ju varje helg,
ja, kan man säga. Ja, jag fick ju ligga ute liksom och hålla träningen ganska ofta. Och det här var jättetrevligt på många sätt. Men idén väcktes att jag skulle så himla gärna vilja träffa de här eleverna med mer kontinuitet. För just det här med hästens utveckling skulle behöva ha ett större helhetsgrepp. Och när det gäller då hur man rider, men också hur man handhar hästen i stallmiljön, vilken utrustning, hur man tänker runt omkring skaderrelaterade, ja, men hur kommer licens, hur man sätter igång, hur man gör en tävlingsplan. Mm. Helheten var ju jätteintressant för mig. Och tillsammans med det att jag var ensamstående med tre små döttrar, jag hade gården, anläggningen började bli klar och verkligen härlig att arbeta i. Och det var många som kom hit och sa, men åh, vilket härligt liv du har. Mm. Tänk om du kunde dela det här livet med fler ungdomar. Så då började tanken växa att kanske skulle det vara lämpligt att ha en skola.
Mm. Så under 2013-2014 ungefär, va? Så kom tanken på att du skulle starta ett gymnasium.
Ja, 2013 fick vi beviljat skoltillstånd. Jag och en politisk kvinna som hade jobbat inom skol- och utbildningsnämnden. Och vi formade en skola som startade upp 2014 som vi döpte till naturlära. Och naturlära, det kanske känns lite konstigt. Det är inte så att vi är veganer allihopa eller någonting sånt. Men naturlära för mig, det var ett samlingsord på det här naturliga hästhållningen. Ett naturligt sätt att lära eleverna rida. Jag hade ju det här med reumatismen och det här känslan av att jag behövde ha hästar som rör sig för lätta hjälper. Och det betyder att jag behöver lära eleverna rida på tekniskt på ett naturligt sätt. Och ja, det är också det här med min lantbruksbakgrund. Att hästar är hästar och de är djur och ska behöva ha stora ytor att röra sig på, äta naturligt foder och må bra för att vara bra atleter.
Mm, alltså då kan man ju säga att det har skett en ganska stor utveckling i ditt hästliv med reumatismen, kan man säga. Du anpassar ju den på ett väldigt bra sätt, eller?
Jag tänker nog inte tacka min sjukdom någonsin. Några pratar ibland om sjukdomsvinst, att man kan dra en sjukdomsvinst på olika sätt. Men sjukdomar är alltid ett nederlag, för det är tufft att ta sig igenom och hantera i livet och behålla positivitet till. Men självklart så skapar den ju förändring i mitt liv.
Mm.
Och det blev ju till det bättre.
Mm. Ja. Om man tänker nu då, nuvarande status med din sjukdomsbild och reumatismen, hur känns den i ditt dagliga hästliv just nu?
Ja, men om vi ska hålla kvar en liten stund till då i den här sjukdomsbilden, så kan jag väl säga till någon som vill ha pepp att det kan bli bättre. För man får ju förhållningssätt, även om min sjukdom aldrig blir, jag blir aldrig frisk. Men jag kan ha ett förhållningssätt till hur jag sköter mitt liv. Och jag kan också hitta de här stunderna där jag faktiskt är nästan smärtfri. Och någonstans jag är riktigt lycklig och nästan smärtfri. Det vet ju du, och det är när jag rider uppe på hästen i en härlig, svungfull sluta på diagonalen eller vad vi än är liksom i träningen. Då blir det sån här adrenalin som gör att man känner ju inte att man har ont någonstans.
Mm. Och det leder oss också in till nästa fråga. Varför tävlar du paraklasser?
Ja, det blev väl tack vare att jag tränade paraekipage på landslagsnivå och fick inse vad lite jag kunde om just paradressyr. Vilket jag tycker är, ja, men det är verkligen intressant att lära sig saker. Även i en vuxen ålder så är det väldigt roligt att lägga sig platt och tänka, det här kan jag ingenting om, jag skulle vilja lära mig. Så för att lära sig på bästa sätt så tyckte jag att det var bra att själv också sätta in mig in i det som ryttare. Jag klassificerade mig och hamnade i grad 5 och har ridit några kval och något mästerskap. Mest för att liksom lära mig hur det går till.
Det är också en ganska oerfaren häst som kan få lite erfarenhet på köpet, eller hur?
Jo, jag har ju många hästar att välja på. Men det var väldigt roligt att välja just den hästen som kallas för avkastadrottningen.
Ja, kanske inte den mest passande parahästen på pappret. Men, men det är ju heller inte liksom, man kan inte riktigt särskilja para och normala, utan det är ju liksom olika ryttare som tävlar i de här klasserna med olika förutsättningar, och det är det som är så fantastiskt.
Ja.
Alla kan få då mästerskapserfarenhet oavsett bakgrund.
Ja, och det här med para, det är ju, visst, man kallar det för en funktionsnedsättning, men det finns ju ingenting som säger att man har mer eller mindre talang eller att hästarna är mer eller mindre värda på något sätt. För det är ju
tvärtom.
Ja. Mm. Och den här hästen som jag har haft, som jag har gjort resan med, hon var helt obelevad på tävlingsbanan när vi började. Och nu har hon ju lite mer rutin, och det är absolut en fin parahäst och en tävlingshäst nu.
Mm.
Så det känns jättekul. Men jag fick lära mig mer om para. Och jag skulle absolut ha velat gjort kanske en seriösare satsning. Men jag blir ju ibland, jag kommer ju i skov ibland med sjukdomen. Och sen så är det ju fokus på företagandet och mina elevers satsning helt enkelt. Så min satsning behöver inte stå i första rummet, tycker jag.
Nej, för det leder oss in ännu på en fråga som vi fått här. Och det är, vad är det bästa med naturlära?
Ja, vi firar ju 10-årsjubileum här i höst. Det betyder att ganska många studenter har flugit ut från boet. Och det är det bästa med naturlära, att börja se de här studenterna i hästbranschen, yrkesverksamma. De ska ju faktiskt gå ut efter 3 år och vara anställningsbara, så det är ju målet. Men nu möter vi flera stycken på tävlingar som grooms, de är ryttare, de är anställda, De håller på med av eller några stycken. Och vissa gör någonting helt annat. De kör lastbil eller pluggar vidare eller har blivit hovslagare eller så.
Mm.
Så det bästa är väl egentligen att se det slutresultatet. Men naturlära för oss, det har gjort att vi har en gård som är levande i en by här i Hälsingland. Vi har gett arbetstillfällen till så många. Och vi har ett fantastiskt team. Och vi har en fantastiskt uppbyggd värdegrund som vi är så stolta över.
Det var väldigt bra sammanfattat tycker jag. Och det var väldigt gulligt någon som skrev så här i den här lilla frågelådan så här: "När jag blir stor så vill jag bli som henne." Det var väldigt gulligt. Men vi kommer in på nästa fråga. Och det är: hur motiverar du dina döttrar i motgångar?
Oj, vad svår fråga. För det finns inte något sånt där tydligt kvitto på det tycker jag. Men en styrka som vi har tillsammans, det är att vi alltid bara säger som det är rakt ut. Det kan vara jobbigt i stunden. Jag är ju fantastiskt bra på att dra av plåstret.
Mm.
Eller hur?
Ja, och jag tror också det är en styrka i vårt team att vi är så pass liksom rätt fram med varandra. Vi hymlar inte om någonting utan vi säger som det är, för att vi har ingen tid att spilla heller på att, ja, inte vet jag, gå och vänta på någonting.
Nej.
Och det är också så när vi håller på med hästar att framförallt då i tävlingssammanhang och när man, så här i vardagen, så måste vi vara väldigt så här: nu händer det här, så måste vi då, vi måste gå vidare med en lösning eller hitta på någonting annat, ändra, forma om, ja, att man liksom är väldigt snabb på bollen. Och om jag får lägga mig då i hur man peppar vid motgångar, så tror jag att våran uppväxt och våran tid tillsammans under alla dessa år på tävlingsbanan och hemma i vardagen och sådär har gjort att vi har så mycket perspektiv på livet. Så att en motgång i till exempel tävlingssammanhang, det är så litet i det stora hela. För att man kan förlora gården, man kan förlora den hästen man sitter på, man kan hamna i olyckor. Alltså det finns så mycket värre saker än till exempel då en tävlingsmotgång. Så att vi borstar av oss det, tror jag, ganska snabbt. Eller vad säger du?
Ja, och motgång kan ju vara på så många plan. Vi har att få se sina barn växa upp med ärliga känslor och vara så här brutalt ärliga som vi kan vara med varandra. Det gör ju jättemycket för ens relation in i framtiden. Jag tänker på barn som kanske bara sitter framför skärmar och spelar dataspel. Hur lär de föräldrarna känna sina barn i med- och motgång? Och så mycket högt vi har haft och så mycket lågt vi har haft, så har vi ändå varann hela tiden. Och det tycker jag liksom, ja, det är otroligt värdefullt. Så någonstans så rekommenderas väl den här brutala ärligheten. Och den får ju landa då med trygghet. Att man alltid är älskad. Oavsett resultat, oavsett hur man ser ut, vem man umgås med, att man har fantastiska framgångar eller ekonomi eller statusprylar eller vad det är, så är ni så älskad så att ni ska känna er trygga att till exempel göra bort er eller vad det nu är. Liksom. Mm.
Ja. Ni hamnar i motgångar
på, ja, vis, precis. Liksom. Ja.
Hur löser Sigrid att ratta runt allt?
Ja, men ratta var väl ett jättebra uttryck. Jag är ju lastbilschaffis sedan många år tillbaka, alltså hästlastbil då. Har jag väl kört så oerhört många mil, så jag har tappat milantalen, för vi har ju bytt lastbilar och vi kör ju liksom högt och lågt genom hela Europa. Men vi rattar ju mycket och det är logistik och det handlar om planering. Men någonting som jag kan skicka med, det är att plan A och plan B. Och sen det här flexibilitet.
Ja, jag tänkte precis säga det. Just flexibel och typ plan A till Ö.
Uh-huh.
Viktigt.
För skulle jag... Alltså många kan tycka, tror jag, som känner mig bara lite på ytan, att jag är lite ostrukturerad, kommer lite sådär insvängande, lite som hej och hå ibland och så. Håret är liksom hänger på svaj och det är lite juhu, tjuhu, ett leende liksom slätar över det. Men Jag kan säga att hos mig så har det ju funnits, ända sedan jag var ung, så har det funnits en struktur och en plan med ett driv vart jag vill. Men sen hur jag når målet, det jag inte kan påverka som yttre faktorer och så, det kan jag inte bli orolig över, för det skulle ta så mycket energi. Så att det viktiga för mig, det är att liksom känna att jag är flexibel och jag har tålamod och jag är inte rädd för förändringar. Det är jätteviktigt, tror jag.
Jättebra. Var det viktigt för dig att dina barn skulle rida?
Oj. Det där är en kontroversiell fråga. För att om jag skulle säga så här, ja, det vore jätteviktigt, då skulle folk säga, ja, det är för att du ska förverkliga dig själv. Och tro att de kan göra saker som inte du klarade av. Sådana där klyschor har man ju hört. Men för mig så är det så här att sport, att utöva sport, om det är slalom, tennis, simning, cheerleading, gymnastik, ridning, hoppning, dressyrfältträning, det spelar ingen roll, men det är väldigt roligt att se sina barn utöva en aktivitet där det handlar om mycket rörelse, och med hästar så är det ju också empati och ansvar. Och att få se sina barn växa i kapp med uppgifter som, ja, men liksom utveckling av sin sportsliga förmåga. Det hade nog inte spelat någon roll vilken sport ni hade valt. Jag hade stöttat, jag hade kört, jag hade stått i någon sån här ishall och tittat på konståkning. Eller, ja, det spelar ingen roll. Jag har satt er till världen och jag viger mitt liv till er stöttning. Så är det bara.
Ja, och jag kan väl säga som har valt det här själv. Jag tror du hade ju haft det enklare om vi hade gjort någon annan sport egentligen.
Ja, faktiskt. Tack, ja. Tack, där kom den.
Nej, men jag tror att vi unga, alltså att barn och unga människor och såklart hela åldersspannet håller på med hästar, gör ju att vi växer med ett ansvar, ett driv, också en kärlek till ett djur. Alltså väldigt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är viktigt att kunna se och växa fram i den empatin. Så att jag tror att liksom, att ha ett djur, ha en häst med i ett ungdomsliv gör ju jättemycket för den personliga utvecklingen. Och jag tror, precis som jag sa, att det hade nog varit enklare om du inte hade 3 döttrar som vill satsa på hästar. Men jag tror den styrkan vi ger varandra nu i att vi alla vill så mycket, fast också inom olika grenar. Jag menar, Olivia håller på med hoppning, jag har dressyr, Emilia har flyttat till andra sidan Atlanten. Det fortsätter att utveckla oss så oerhört mycket varje dag. Vi tar ju och ger från varandras vardag och från varandras erfarenheter på olika ställen och olika platser med olika hästar och olika konstellationer kring det. Så att det är ju otroligt utvecklande fortfarande.
Ja, inte att förglömma. Det absolut viktigaste för mig som mamma, det är ju att ni ska må bra. Och må bra gör man ju av att få rörelse i livet och leva naturligt. Och slippa kanske hamna i dåliga umgängen till exempel. Eller må så dåligt så att man vänder sig till droger eller alkohol. Eller att man gör andra destruktiva saker som har dåliga relationer eller någonting sånt. Och det tycker jag ridsporten tar oss och höjer oss ifrån. Nu har jag varit liksom välsignad att ha er som väldigt hälsosamma, naturliga tjejer genom hela livet. Men jag ser att det går väldigt snabbt att rasera sådana saker om man inte har en trygg grund och en trygg bas. Och det har hästarna och sporten och livet på landet och våra naturliga, du vet, så här, äter vi havregrynsgröt varje morgon? Ja, det gör vi liksom.
Som Gundesvan.
Och det har ju gett mig ro i själen som mamma att jag har nog lyckats ganska bra ändå.
Ja, om man får säga det om sig själv och som dotter, tänker jag. Alltså, ja. Nästa fråga. Vilken är den bästa hästen som har gått längst som du har ridit in?
Oj, det kom frågor som är så svåra att svara på.
Vi sa ju det, hur många hästar kan du ha mött under ditt liv ungefär?
Jag vet inte, men jag tror jag har haft att göra med runt 5000 hästar, alltså, som jag har haft både, ja, men som jag haft att göra med liksom. Kanske inte alla uppsuttna eller utbildade, men som har gått in och ut ur mitt stall liksom, och haft att göra in och ut i mitt liv. Så att välja en ifrån de alla,
men jag tänker att du kan ta 2.
Kan jag få ta 2?
Ja, för då har jag 2 som jag kommer leda dig in på här nu.
Aha.
En som du fått upp själv och en som du har utbildat under hela dens liv innan den såldes.
Så en är hingst och den andra är...
Nej, båda är hingst.
Aha. Men då måste jag ta 3.
Okej. Okay. Ja, du får börja vart du vill.
Ja, men jag tror att jag börjar med han som har det absolut häftigaste namnet. I Do Kiss. Det tycker jag är världens härligaste namn. I Do Kiss kom till mig som föl tack vare att hans uppfödare Per Marklund hörde av sig till mig och ville att jag skulle förvalta den här hästen. Och det var också en stor eloge liksom, till honom att våga tro på mig. Så jag är så glad för det. Och han var början på ett långt samarbete med i Donnas då, avkommor, 10 stycken har det blivit. Och många år tillsammans. Ido Kiss, en helt fantastisk hingst efter French Kiss som jag blev bästa svenska 3-åring med på Breeders. Och sen gick han ju faktiskt rakt igenom hela utbildningsskalan utan att ha en tvekan på någonting. Liksom i stort sett. Fantastisk karaktär. Och jag fick förmånen att faktiskt också vara högt placerad i 7-årschampionatet. Vi red en Sunshine Tour där han vann allt. Och vi var på väg mot svårklass och Grand Prix när jag hamnade i bodelningen. Och då tyckte jag att det var värt att han skulle få bli din children's häst.
Ja, faktiskt. Eller det var ju ganska otippat att han skulle bli... eller att vi skulle bli children's ekipage, för det var faktiskt första året någonsin under den tiden som children's uppfanns, eller vad man ska säga. Alltså det har ju funnits länge i Europa, men inte som mästerskap, alltså som ett EM.
Nej.
Och då var det ju faktiskt Kim Lundin som skickade till dig och skrev att vore inte det här någonting för Cecilia? Och då redde ju jag som, jag var ju 14 år då, det var ju liksom mitt första och enda children's år. Alltså jag red redan intermediär 2 tror jag på Duchess och hade det som jag glidde länge på Primavera. Men då tog vi vårt pick och pack till Vidabaun och åkte ner där med kissen och tog helt sjukt nog hem ett EM-silver individuellt.
I 44 graders värme.
Ja, och i en full klass utav alltså fantastiskt duktiga ryttare från hela Europa. Det var en danska som vann, jag kom tvåa och en österrikiska på tredje plats. Mm. Så riktigt debut-EM, alltså otroligt. Ja,
vilket mästerskap måste jag säga. Jag glömmer det aldrig för att vi hade också en fin uppbackning utav svenska delegater. Vi hade Tina de Boye och Kerstin André var också där. Och det var flera stycken som stöttade runt omkring. Så det var första gången för oss vi gjorde ett sånt här mästerskapssatsning.
Ja, absolut. Och den var ju så spontan så det var ju det som gjorde det extra roligt liksom.
Mm.
Och efter det så red jag honom upp till intermediär 1, tror jag. Du hade ju ridit honom intermediär 2. Jag hade ridit honom upp till intermediär 1. När vi fick en kanadensisk landslagsryttare som var intresserad utav honom.
Mm. Ja, det var en krokig väg i alla fall ut ur bodelningen där. Men hur som haver så hamnade han i Wellington i Florida. Och vann ju Nations Cup, gått Grand Prix internationellt. Och alltså en helt fantastisk häst. Och framförallt hållbar.
Mm. Ja, för det märkte vi ju liksom under EM:et i Vidabaun att han klarade av värmen lika bra som han hade klarat av kyla. Och det var ju perfekt då när han flyttade till Wellington med den här kanadensiska ryttaren. Och var ju faktiskt OS-aktuell.
Ja.
Och det var ju den hästen Emilia pratade om som hon såg på andra sidan stängslet i karantänstallet, att han stod ju på gården bredvid och passagerade runt där jättefint och såg otroligt lycklig ut. Så att han har ju verkligen fått ett helt fantastiskt liv från början till slut och det är helt fantastiskt. Så det var den första. Det vilken är den första. Andra?
Ja, men vi tar väl en kille till då. Och det är ju mitt hjärtats häst, Bergåkra Samarant.
Din egen uppfödning?
Min egen uppfödning. Och när han föddes, eller innan han föddes, så visste jag att han skulle bara bli bäst i världen. För att jag var nere i Holland, i Herzogenbosch, och såg en hingstshow. Och jag såg den här KVPN-hingsten Ampère. Och han var bara 4 år, han seglade in på banan. Han hade 3 bra gångarter. De var inte super, men de var bra. Och de var jämna, alla 3 gångarterna. Han var komplett. Och karaktären var lite mer elektrisk än våra svenska halvblod som var just då. Och jag som älskar det här spicy and hot. Jag hade ett sto som var helt fantastisk. Men inte så stor. Och hon hade väldigt mycket fullblod i sig. Och vad ska man ha då på den om inte lite mer elektricitet? Så jag och Nils Gunnar från Askö, som hade stötteri. Jag pratade med honom och sa, jag vill ha några strån med mig på den här hingsten Ampère. Jaha, ska vi ha det? Ja, kan du ta hem det? Så delar vi på det, sa jag. Ja, det gör jag det, sa han. Så han fixade det och vi seminerade. Och jag sa till min seminveterinär Andreas som seminerade stået där mitt i natten. Blir det en hingst, då ska du få en whisky. Och det blev en hingst. Och han kom ut helt magisk med så här brun med stjärn och en vit nosfläck. Och du vet att jag älskar vit nosfläck.
Den är till för att pussas på.
Ja, vit nosfläck, det är någonting liksom med det.
Och det andra strået var ju faktiskt autograf Q som kom från Nils Gunnar.
Ja.
Så det var liksom de 2 fantastiska stråna.
De föddes samtidigt, det var en vecka emellan. Det var ett bra strå det där.
Ja.
Och jag kan säga att den här Amarant, han travade in i mitt hjärta första travsteget han tog ut ur boxen. Och då tänkte jag så här, är den från rymden? Alltså, vad är en alien? Eller vad är det för någonting? Men han var ju lite kontroversiell, för han var före sin tid, tror jag. Han hade en fantastiskt bra exteriör, men den var lite åt det kortare hållet. Och lite mer som en sportlusitano. Men mycket nacke och väldigt uphill tendency. Men han har också väldigt mycket knäaktion. men med riktigt bra bakben. Och när jag såg de här påskjutet och det här naturliga svävningsmomentet i den här galoppen och den här stretchningen han kunde göra i traven redan som föl, så tänkte jag att det här kommer bli en helt fantastisk individ.
Mm, och det blev det ju.
Ja, det blev det.
För sen så visade ju honom både vid fölchampionat och ungdomschampionat.
Treårstest också. Ja. Han vann precis allt.
Ja, han vann han fölchampionatet.
Ja, han gick in med 10 och 9.
Ja.
Och domarna, de tittar på mig. Ja, den där blicken som man får ut av domarna när de bara vänder sig mot den. När den har tagit sin första långsida liksom. Den har följt mig från när den var föl till treårs. Och till bruksprovet. Och de tittar på mig precis som att... Vad är det här för varelse?
Ja.
Och jag kunde bara le. Ja. För att den här... Han var så lätthanterlig. Och den var bara så nära mig som individ. Så att det var så lätt allting. Det gick så lätt att utbilda honom. Det gick så lätt att rida in honom. Det gick så lätt... Ja, det gick faktiskt också väldigt lätt att ramla av honom en gång. Ja. En gång har jag ramlat av honom. Och då sköt han av mig för att det rasade snö från taket.
Mm.
Och så sprang han ut och så sprang han hela vägen ner på byn. Liksom på den här grusvägen längs med byn. Och där tänkte jag, där sprang liksom flera miljoner bort. Jag,
liksom... I en sån jäkla ökad trav, om man får svara.
Så jag sprang efter och grina och skrek samtidigt, kom tillbaka. Och det gjorde han. Han bara vände, kom tillbaka. Och så ställde han liksom i en snödriva och hoppade upp igen. Och sen så var han min för evigt.
Ja.
Så han har varit helt fantastisk.
Och till och med jag kunde rida honom på hängstklasserna i Flyinge. Jag tror jag var 13 år då.
Mm.
Och han var 5.
Mm.
Och liksom till en liten egen komponerad kyr där.
Med Jon Henrik.
Ja, med Jon Henrik Fjällgren i högtalarna. Och även Engmans kapell.
Ja, Hälsingevind tror jag du red till.
Så att det var ju verkligen en häst som... alltså det var ju verkligen den sista vi ville släppa egentligen.
Ja, ja, för allt guld i världen. Och någon ska liksom dra mig i handbojor för att liksom släppa taget om den här hästen. Så det var ju liksom, det går bara inte att tänka sig. Med livet som insats skulle jag aldrig skiljas från den här hästen. För att jag visste att dels han har kapaciteten att bli en godkänd hingst. Så vi kan få avkommor som vi kan göra. Framförallt helt fantastiska hästar åt andra människor. Mm. Till mina elever som behöver det här mjuka, fina... lugna, men ändå med härlig framåtbjudning. Så jag liksom drömde om att få fler amarant-versioner liksom, för att utveckla sporten. Men sen kom den här bodelningen som ett slag. Och det slaget liksom var ju liv eller död.
Det var väl också så här, ha kvar gården eller hamna i en lägenhet på barbacke. Alltså...
Ja.
Lite sån liv eller död situation.
Ja, absolut. Och då är det ju inget tal om saken. För mig är barnen det viktigaste. Och att kunna försörja sin familj. Och då var det bara att släppa det finaste man hade. Som vi fick betalt för. Så han gick ur... Jag hann ju rida Falsterbo. Jag hann ju få honom godkänd. Han hann betäcka lite. Jag hann frysa in lite grann. Alldeles för lite då.
Mm.
Men sen så såldes han och ja, det var som att dra taggtråd liksom genom hjärtat. Men nu springer han faktiskt i danska landslaget.
Ja, vi kan i alla fall glädjas åt det att han vann faktiskt med danska laget Young Rider på NM i förra sommaren. Uh-huh. Som vi kunde få se live. Och de vann nyligen ett Echo Cup-kval, vilket är det största man kan göra i Danmark. Och är ju landslagsaktuell här även för 2024. Så att det får vi glädjas åt att faktiskt vårt grannland uppskattar den här fantastiska individen lika mycket som vi har gjort under hela den tiden.
Jättekul faktiskt. Det är inte jättemånga svenska SVB-hästar som springer i danska lag.
Nej, så det är en otrolig merit som du som både uppfödare och som har utbildat honom hela vägen.
Ja, jo men såklart. Och att han lever och mår bra, det är vi också glada för.
Okej, den tredje hästen.
Det är ju Primavera såklart.
Ja, okej. Okay. Ja. Berätta.
Men Primavera, det är ju, hon är ju en boss lady, eller hon var en boss lady. Som kom till mig som unghäst på inridning ifrån hennes uppfödare här i Hudiksvall, Näsviken, Anine Eskebäck. Och hon hade då betäckt sitt stora sto, hon hade ett sto som var 1,82, som hon betäckte med Dom Primero. Och då blev det en lite mer lite lagom, tänkte hon. För det första så blev ju hon också chockad när hon föddes, för det utkom det bara jättelånga ben. Primavera blev 1,76 och det var både långa ben och lång rygg och lång häst och lång hals och lång, jättemycket häst. Så hon tyckte att hon behövde lite hjälp med utbildningen. Och då kom hon hit till mig som 3-åring och vi red in och hon var fantastiskt lätt att utbilda men fantastiskt svår att få på sin sida. Liksom, att helt enkelt få henne ja, men att släppa på integriteten. Och för mig så var det ju extra roligt och spännande. För det är ju kul när det är svårt. Då är det ju jättespännande. Någonstans så kom vi överens när vi gjorde upp i boxen. För det var liksom det här att komma in i boxen. Mm. Liksom, och bara få ta henne liksom runt nosryggen och säga hej och god dag och jag är i din sfär liksom. Och när jag väl kom in på livet på henne och sen kom upp på ryggen då, alltså sen dess har hon gett mig allt bara.
Mm.
Precis allt, hela allt vad jag kan önska. Hon vann sitt 4-års championatkval där i Enköping på över 82%. Hon var bara helt magisk liksom. Det var så mycket rörelsemekanik i den här hästen och så klok.
Mm.
Och sen så gick hon Briders och Flyinge, nej Falsterbo och Flyinge som både 5- och 6-åring och i final som 7-åring. Hon gick också Sunshine Tour Intermediär när hon var 8 år. Och trots att hon hade då alla möjliga skrammel i benen, det var ju därför också som hon inte blev såld i början där. Hon skulle ju säljas då mellan hon var 3 och 4 och då åkte vi och gjorde en exportröntgen. Och då hade hon väl 27 lösa benbitar, tror jag.
Mm.
Vilket vi tog bort någon, men vi sa så här, hon kommer inte behöva tränas hårt om hon stannar hos mig. Jag kommer att anpassa hennes träningsintensitet utifrån vad jag vet hur hon ser ut och hur hon rör sig och allting sånt. Och hon var liksom inte halt en dag, hon var helt fantastisk, men hon kunde heller inte tränas hårt. Speciellt inte länge. Det betyder inte nöta på saker utan bara visa vägen. Ja, det här är en öppna eller det här är en halvpirett eller det här är bytet som jag vill ha. Och så kom det, för hon var så intelligent. Ja, liksom. Ja. Och sen behövde man inte nöta den och med den dagen.
Mm.
Så det gav mig jättemycket erfarenhet hur man kan utbilda unghästar också. Att man behöver verkligen inte plåga dem på något sätt med om och om och om igen.
Nej, det här nötandet liksom, det behövdes inte på henne. Och det är, tror jag, någonting som också jag och Emilia som sen har liksom fått tagit över och lärt oss så mycket av Primavera har ju också fått lärt oss den typen av ridstil och livsstil kan man väl säga med hästarna. Att man som sagt inte behöver nöta och i så fall då inte göra det för ens egen skull framför allt. Utan försöka hitta den här ridkänslan och speciellt Primavera, alltså hon var ju svår.
Ja, det var ju just därför ni fick henne. Inte för att jag tyckte att hon var begränsad, utan jag tyckte faktiskt att det var väldigt roligt att ha henne i min karriär. Och min karriär, den liksom hade ju ändå, jag hade ändå potential att få rida runt Grand Prix där och liksom tävla lite nationellt i alla fall. Men jag valde också att vara mamma och 3 små barn. Gav ju mig inte kanske luft under vingarna för internationell satsning. Men jag hade ändå fina hästar så att jag kan inte säga att det var någon begränsning där. Utan begränsningen satt i hur vi levde och hur vi kämpade med olika saker som gjorde att man fick rätta mun efter matsäcken. Men när Primavera var då liksom mera färdigutbildad så var hon ju fortfarande lika tekniskt svår. Och då tanken slog mig att ska jag lära mina barn rida stor häst så ska de minsann inte få det lätt. För då blir det... Det ska ju vara, inte vara någon räkmacka med glid här inte.
Nej, det kan man inte påstå att det blev heller. Men på så sätt världens bästa läromästare som verkligen lärde en hur man rider en häst liksom ärligt mellan hand och skänkel och med sin sits och balans.
Ja,
och den här känslan av lösgjordhet och bara balans i den här långa kroppen.
Mm.
Det finns ingen annan som hade kunnat lärt oss det på ett bättre sätt.
Nej. Och att det inte går med kraft. Ingenting går med kraft. Det måste ske med en mjuk teknik och framförallt timing. Och hon var jättekänslig för timing liksom. Att det skulle vara rätt timing och sådär. Men sen också, det här, varför jag kallar henne för boss lady, det är ju för att jag vet att du hade en spellista. Kommer du ihåg vad den hette?
Queen PV.
Ja. Och Ride Like a Boss.
Ja.
Och det här Ride Like a Boss, det var ju inte att det skulle bli hårdhänt eller så, men det var att du behövde få respekt och mena vad du sa. Man kan inte hålla på och vela liksom, med ett stort sto på 1,76 liksom, när man är 12 år.
Ja, och så tänker man så här, ja, ett sto på 1,76, men det var ju snarare en maffehingst i det paketet kan man väl säga.
Som de brukar säga ju, på tävling.
Bara, åh, vilken stor hingst du har efter att du har gnäggat. Ja, efter att du har gnäggat som en hel kar. Liksom. Ja. Bara, ja, det är faktiskt ett sto. Men
ja. Ja, men hon var feminin i sin, den här, i sin grace liksom. Och det tycker jag tar med mig det, för att hade hon varit en kvinna då hade hon liksom haft högklackat och prada, men hon hade också liksom gått in och satt sig på styrelseordförandeposten och sagt att det är jag som rular, men jag leder teamet med en öppen hand liksom, för hon var ju också en rättvis personlighet. Man fick vad man förtjänar.
Ja, det kan man verkligen säga. Okej, men för att avrunda det här lite nu så har jag en sista fråga. Och det är bästa tipsen för unga som vill jobba i sporten.
Ja, det borde jag vara expert på eftersom jag utbildar då till hästbranschen. Unga i sporten. Och jag ser också genom min egen entreprenörskap vad som krävs när man är arbetsgivare. Vad man söker för någonting. Och jag har också varit anställd som sagt. Så att jag vet också hur det är att vara anställd. Och vad man vill ha för typ av chef. Så med det här liksom sammanslaget så tycker jag nog att det är egentligen inte vad man kan utan hur man är. Men självklart så behöver man ha med sig utbildning. Både i ryggen och i benmärgen, men också på pappret. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och i dagens läge så ska ju alla i alla fall ha en gymnasieexamen, tycker jag. För att kunna falla tillbaka på eller läsa vidare eller ha referenser in i ett yrkesliv. Och det en arbetsgivare frågar efter, det är ju egentligen kanske inte exakt vilket betyg man har fått. Utan det är ju om man har haft närvaro, om det går att lita på personen, om den har en god värdegrund och faktiskt är redo att arbeta för det här företaget och vara en god ambassadör för företaget.
Mm.
Och det tycker jag behöver lyftas i hästprofessionalismen. Att man helt enkelt blir ännu professionellare i hur man är med varandra som värdegrund.
Jättebra. Och tusen tack för den här dialogen. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, men alltså man är ständigt stolt mamma. Och jag är ju ständigt stolt syster också. Mina bröder då, era morbröder, de har ju varit med på hela den här resan. De har också stått oss bi genom ups and downs. Och sen våra goda vänner som har stått genom hela resan.
Mm.
Nytillkomna vänner och hästägare och samarbetspartners. Tack för att ni finns. Och till följare och till ytliga bekanta så kan jag också säga att Vi uppskattar verkligen er.
Mm.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tusen tack mamma Sigrid för den här del 2 avsnittet. Och jag hoppas verkligen ni uppskattar det, alla ni som lyssnar. Och tusen tack för att ni har lyssnat hela vägen hit. På återseende. Hej då!
Hej då! Tack, tack!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.